Ja, hej och välkomna till Närradio 91,4 MHz. Idag är det Kjell Andersson som har en fin gäst hemma hos mig faktiskt. Jag har Anders Alvarsson här framför mig, en av mina bästa kompisar. Och jag tänkte ha ett samtal med han om hans uppväxt och sådär. Men först tänkte jag fråga dig, Anders, hur kom du till Tyresö egentligen?
Det var ju i början på 60-talet, var det en oerhörd bostadsbrist. Vi som inte var uppväxta här i Stockholm, vi kunde ju inte stå i några bostadsköer och sånt. Så då gällde det att köpa in sig på något sätt. Så jag och min fru, vi bodde på ett studenthem och det började bli dags för att skaffa något eget. Och då jobbade jag och sparade under ungefär 1,5-2 år i E-kronan. Så att jag fick, och då gällde det att köpa ett radhus här i Tyresö på Stallvägen. Och alla pengarna gick ju dit, så vi hade ju inga pengar till möbler. Och Ikea hade inte kommit på den tiden. Så vi fick gå till det som var billigast då. Det var Bodés möbler, kommer jag ihåg. Det var sådana här möbler som höll i 4-5 år. Ja. Men då hade vi råd att köpa lite bättre.
Jag tycker jag känner igen det där. Vi hade väl på ett med likadant, frugan och jag, när vi kom hit och inte hade någon egen bostad på det här sättet. Jaha, ja just det. Det är många år sedan du kom hit då, Tyresö.
Ja, det är 50 år sedan.
50 år sedan, ja. Det
var 1 december 64 flyttade vi hit.
64. Ja, då blir det, då har det varit ett jubileum redan. Då har det redan passerat 50 år. Då.
Ja, men.
Där började jag fråga sen. Så tänkte jag att vi ska titta tillbaka lite grann, Anders, på hur det var där. Om du tänker på när du var liten. Hur känner du, har du någonting att berätta om det där med barn och vad som hände då?
Man kan ju knyta an till idag, är det ju 70 år sedan det blev fred.
Just det.
Och jag kommer ihåg den här fredsdagen. För det var samma dag som jag fyllde 7 år och min mamma hade fyllt 30 år dagen innan. Den officiella fredsdagen var det där. Och då firades det utav tusan. Alltså jag kommer ihåg att vi stod på balkongen och hojta och hade oss. Men innan det så kom jag ihåg vissa saker som... Jag kommer ihåg hur Hitler gapade. Och jag kommer ihåg hur pappa sa, nu står den där förbannade Hitler och gapar och skriker igen. Och så sa han, och nu bombar de sönder städer till grus. Ja. Och jag kommer också ihåg att när han fick inkallelseorder, han var ju i sina bästa år då, att mamma blev ledsen och grät och pappa var förstämd. Och så fick han åka iväg med någon buss som hämtade upp de här som skulle in i beredskap. Mm. Och mamma tog med mig ner till morfar och mormor som hade en liten gård nere i Närke. Och... mamma var väl ute och hjälpte till i lagorn och på åkrarna. Och mormor tog hand om mig. Mm. Så jag blev väldigt fäst vid mormor. Hon var liten och rund och alldeles vithårig var hon. Och fantastiskt vackra ögon hade hon. Och jag gick och tänkte så här. Alltså, om Gud är kvinna så ser han ut som mormor.
Och jag, har vackert sagt.
Efteråt så har jag tänkt så här, jag borde ha sagt det någon gång till mormor, men det gjorde jag aldrig. Och det går jag och ångrar faktiskt.
Ja, det kan jag förstå. Vad var det någonstans? Du sa Närke?
Det var mellan Örebro och Kumla. Det var en liten gård.
Ja.
Då var det ju på den tiden, så då var ju också bönderna, de som var unga, var ju inkallade. Mm. Så jag hade väl någon morbror som drev det där jordbruket. Och han var ju inkallad, så... Ja. Kvinnorna behövdes ju. Ja,
men du kan inte vara gammal då.
Jag var ju 7 när det blev fred. Så jag är klart att man kommer ihåg lite från när man är 5-6 års åldern.
Så det var, och då när du var 7, var du någonstans då? Det var inte på samma gård, va? Eller?
Ja, det var ju, då var vi ju där. Men sen när pappa kom hem, då åkte vi hem förstås.
Mm. Men det var inte Kristinehamn?
Nej, då var jag Karlskoga.
Det var Karlskoga?
Ja, ja. Men jag flyttade från Karlskoga i... hösten 45 till Kristinehamn.
Ja, efter fredsdagen.
Så där har jag ju gått i skolan. Ja. Och så där.
Det hörs inte på dialekten direkt att du har bott i Värmland.
Nej, men jag har ju varit länge här uppe i Stockholm.
Ja, skojar bara. Men för på vissa sitter du ju i länge.
Ja, ja.
Vad härligt då. Det ser man, och vi är ju precis just nu i det här som man kan säga firandet av freden, eftersom vi sitter här den 7 maj. Ja, sen då när du gjorde det så blev det lite skola, utbildning och sånt där.
Vi bodde ju i ett rent arbetarklassområde kan man säga. Alla mina kompisar var ju från arbetarfamiljer. Och när jag kom i fjärde klass och ville gå till läroverket, då sa pappa nej. Han tyckte att det var jävla dumheter alltså. Men jag var lite tjat och sa han så här: har du kvar de där grillerna när du kommer till sjätte klass, då får du gå 4 år. 4 år i realskola, sa han. Det lovar jag. Och det fick han ju hålla sig.
Mm.
Så sen gick jag ju på läroverket.
Och du tog alltså realexamen?
Ja, och studenten.
Och studenten. Ja. Gick det på 4 år alltså?
Ja, realexamen tar man på 4 år.
Ja,
och sen är det var det 3 år på
studenten. Det var 7 år efter 6.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja. Så då var du nästan uppe i 19-20
år. Ja, jag fyllde 20 år ungefär samma dag som jag tog studenten.
Så där, det var mycket som firas i maj månad.
Och jag kommer ihåg att dagen innan jag tog studenten så fick jag meddelande från Uppsala universitet att jag fick statsstipendium. Det var ju en ganska bra sätt att finansiera som någorlunda duktiga elever ifrån inte allt för välbärgade familjer kunde få. Och det hade jag sedan i 3 år tror jag. Ja, det är så, mycket bättre ja. Än vad det är idag.
Ja, men det, klart, det betyder ju också att du var rätt duktig också. För det var inte vem som helst som fick det där.
Ja, det var nog ganska många. I varje fall från min samhällsklass ja. Så var det väl det.
Man sökte för att man hade behövt
möjlighet
att fortsätta också sen.
Ja, ja.
Det gjorde du. Du fortsatte
från
studenten, så då var du 20 någonting.
Ja, sen på 3 år tog jag en polmag.
Och var någonstans gjorde du det?
Ja, det gjorde jag i Uppsala.
Uppsala.
Men sen fortsatte jag med nationalekonomi. Jag undervisade också lite i nationalekonomi. Ja. Och sen lissade jag på teknisk i stadsbyggnad, och så hade jag nationalekonomi också. Och sen så småningom doktorerade jag i regional planering. Men det var flera år sedan. De studierna, de drev jag vid sidan av jobb alltså.
Jobbet, ja. Just den här pedagogiska delen, tyckte du att den var kul? Ja?
Alltså, ja, det tyckte jag nog. Och någonting som jag kom på, det var att när jag verkligen lärde mig någonting, det var när jag skulle undervisa andra om någonting alltså. För då var jag tvungen liksom att kunna svara på kluriga frågor, och så då måste man verkligen behärska. Så att det är en sak som jag kom på, alltså man blir inte lärd av, man andra lär dig inte, du lär dig själv.
Mm.
Men du kan få vägledning, men det är att lära sig själv som är det viktigaste.
Mm. Och man är väl förberedd då när man ska lära andra också. Så
ja, det måste man vara. Ja. Jag kommer ihåg den tiden när jag undervisade nationalekonomi. Det var den tiden när enhetsskolan byggdes ut. Då var det ett antal folk. Då skulle ju ett antal folkskollärare som var så där i 30-35 års åldern. De skulle läsa in vissa ämnen, bland annat lite nationalekonomi. Mm. Så där stod den där 22-åriga, 23-åriga killen inför de här stöddiga, säkra folkskollärarna och skulle visa dem hur kurvorna hängde ihop och så.
Enhetsskola, så det heter.
Men ja, det heter det i början. Vet du.
Började det mitten på 50-talet eller?
Ja, eller? Slutet på
50-talet.
Ja, början av 60-talet,
ja.
Kan jag säga. Sen bytte den ju namn till grundskola.
Ja. För att jag fick
och den genomfördes inte allt i alla kommuner riktigt samtidigt.
Nej, det är väl som det alltid är, att det ska vara några som är försökskommuner och sen blir det någonting av det. Jaha, men då när du lärde dig en massa i Uppsala där och du fick din examen och så fick du göra det här med nationalekonomi och grejer. Men vad ledde det till sen då?
Ja, sen jag började jobba på ett litet konsultföretag. Så vi hjälpte olika kommuner utikring. Och bland annat handlade det ganska mycket. Då var det ju så att man hade startat det här miljonprogramutbyggandet. Och det behövdes man behövde göra program för vilka slags bostäder och hur mycket bostäder man skulle bygga över tiden. Så det jobbar jag med rätt mycket med utvecklingen av det.
Så miljonprogrammet kom igång?
Ja, det kom igång senare delen av 60-talet.
Ja, för man kommer ihåg den berömda intervjun med Tage och det här som då ledde kanske till det här, vad jag har förstått.
Ja, ja, ja.
Nej, för jag har förstått att du har jobbat med bostadsförsörjning, med mycket med planeringsarbeten överhuvudtaget.
För... Alltså, jag var också assistent där i Stockholms universitet åt en professor, Alf Johansson, som var expert på det här med bostadsförsörjningsfrågor. Han hade ett seminarium för olika praktiker som höll på med bostadsfrågor. Och jag var hans assistent. Mm. Det var jag som administrerade och fixade med olika saker. Så honom hade jag ju mycket ihop med att göra.
Men var han utsedd av regeringen eller vad kom han för att ha uppdraget?
Han hade byggt upp bostadsstyrelsen som fanns på den tiden.
Ja, då förstår jag.
Ja. Han var en sån där gammal kompis till Gunnar Myrdal och Bertil Olin och så. Han var deras åldersgrupp. Alltså. Han var expert på bostadsfrågor. Mm.
Men han måste ha fått uppdraget ifrån...
Nej.
Eller bara blev...
Det var nog något han tog initiativ själv. Ja. Och sen var det ju ett behov av att diskutera sådana här frågor.
Absolut, det förstår man. Vi känner ju igen problemet idag på bostadsmarknaden. Och det var det ju då också. Jag vet inte om det var större då än vad det är idag, men...
Alltså, det fick jag ju känna på själv då, att jag fick det. Det var så svårt att få bostad.
Men... Mm. Ja. Som du nämnde.
Jag ser problemen är stora nu också, men de såg ut på lite olika sätt.
Ja, nu ska vi se det här. Överhuvudtaget mycket det här med samhälle och studier och sånt där. Det har du ju hållit på med, vad jag har förstått. Och... Du kunde säkert bre ut det lite grann där och tala om ännu mer som du har hållit på med.
Genom Alf Johansson så fick jag ett stipendium av Riksbyggen för att skriva någonting om bostadsförsörjningsfrågor. Och det gjorde jag. Och det var det jag lissade på sen. Och när jag hade gjort det, så det skickades ut till olika kommuner i landet, så var det någon också på Riksbyggen som hade konstaterat att det behövdes ju hjälp med planeringen. Och då var det på gång att man ville bygga etablera en koppargruva i fjällvärlden i Vilhelmina kommun.
Jaha.
Och då fick jag pengar utav Riksbyggen och utav Vilhelmina kommun för att göra en glesbygdsplan för dem. Också till att hjälpa till och planera för någon boendeort för de som skulle jobba i den där
Jaha, så den var helt obebodd omkring där?
Ja, det fanns några gårdar nere vid Kultsjön. Men det fanns ju inget mer alltså. Nej. Det fanns en dålig väg upp på fjället.
Ja.
Och så hade man väl provborrat där, va? Och så skulle det
göra. Vad ledde det till då? Blev det...
Ja, det blev alltså, det först var det en del bråk med LKAB skulle bygga först. Men så tyckte inte de att det var tillräckligt ekonomiskt för dem. Så, och då var det lite fixande där. Men då tog Boliden över. Och sen etablerade de den där byn och de tog ur den där malmen. Och jag tror att de höll lite på med den i 20 år eller någonting, 20-25 år.
Vad hette byn?
Ja, alltså Stekenjokk var ju...
Stekenjokk, jaha.
Men alltså, det var Klimpfjäll hette byn, nedanför fjället där man kunde bo.
Tycker jag känner igen, inte det någon ställe där folk åker och turister?
Ja, det kan ju hända nu. De byggde ett litet hotell också.
Ja, det,
nu är det ju inte så många som bor där.
Nej, men det, jag känner
men hotellet finns ju kvar. Och fjällen finns ju där omkring.
Ja, det måste ju varit en riktig utmaning det där. För vad mycket man ska tänka på att det ska finnas service och så vidare. Alltså bygga upp ett helt samhälle på mer eller mindre.
Jo, det var jag. Vi gjorde några studieresor in i Norge. Där hade man några sådana här gruvorter som då var lite äldre. Som man fick,
men det var inte dagisplanering och sådana grejer? Eller?
Ja, det är klart att det måste finnas dagis och så också. Men du vet, det var ingen sån fantastisk stor
för vi pratade om i alla fall 60-talet fortfarande.
Ja. Alltså när det etablerades, då kom du in en del på 70-talet.
Ja, det springer iväg här. Vi började på 40-talet, nu är vi uppe i 70-talet.
Ja.
Och vad hände då? Du flyttade och bytte jobb? Eller?
När jag hade doktorerat, då behövde jag ju ett riktigt jobb.
Mm.
Och då sökte jag jobb som planeringschef i Haninge. Jaha. Och fick det.
Våran grann.
Och sen var jag där i 29 år. Och jobba med diverse grejer.
Mm.
Bland annat sådana här saker som att få en balans mellan bostadsbyggandet och service för skolor och barnomsorg och så vidare. Näringslivsplanering och äldreomsorgsplanering till och med på slutet. Nu när det har gått 50 år sedan man expanderar så här snabbt så har ju de flesta blivit äldre.
Det har varit så. Ja, det är klart. Men jag tänker, Haninge kommun, det är ju en stor och vidsträckt kommun med massa kommundelar och allt det där. Hur var inte det jobbigt?
Ja, det var...
Tänker på alla dessa öar.
Och... Det var ju intressant också. Det mesta jobbet gjordes ju faktiskt för fastland runt Handen och Jordbro och Västerhaninge och så vidare. När jag kom dit tror jag det var 44 000 invånare och det var i närheten av 70 när jag slutade då för 12 år sedan.
Ja,
nu är det 80.
Oj, ja. Nej, men jag vet att de har ju verkligen expanderat. För att säga, jag hade haft förmånen att läsa någon utredning av dig som handlade lite grann om medborgarinflytande och så vidare. Något som är också aktuellt här i Tyresö. Vi har ju haft en demokratiberedning i Tyresö. Och nu har vi fått någonting som heter mångfald och medborgarinflytande som ska lite grann komma in på de här frågorna som jag vet att du håller på med då, i den här utredningen.
Ja, det var ursprungligen en av politikerna som började med det där. Och sen när han slutade fick jag ta över det som projektledare för det. Och det vi gjorde ett antal olika sådana här projekt av ganska olika slag alltså. Det var sådana här frågor som att var ska vi dra en trafikled eller hur ska vi ordna med ungdomsverksamheten? Alla möjliga typer av frågor kan man faktiskt gå ut och fråga folk, va? Och därmed är det inte så, och därigenom så får man mera kunskap av vad folk vill veta. Det är en extra kunskap utöver den där expertkunskapen som man får genom att kalkylera och så vidare.
Hur var intresset bland befolkningen?
Ja, det var ganska... Jag tyckte att det var ganska bra. Det är ju så att det är inte... Det kommer ju inte några stora mängder av folk. Det är de som är engagerade, va? Och så det gav väl en del.
Mm.
Men jag vet ju att en del politiker tyckte att de blev... De tyckte att det här ska väl vi bestämma, ska väl inte vanligt folk.
De tyckte det var jobbigt att få
men
folk.
De hade ju svårt för att vidhålla det utåt.
Ja, det är klart.
Ja. Så att det hade nog en hel del betydelse. Ja. Faktiskt.
Jo, jag kan tänka mig också att det skapar lite engagemang just med de som är intresserade. Att de ändå, för det var väl gissar jag då att man hade lite möten och förenings...
Ja, det var det
inflytande
ju.
Var väl
gissar jag också. Vi hade ju öppna möten och... De har kanske gjort lite på mackor och sådana där saker.
Mm.
Och så var det någon lite föredragning och så väldigt mycket diskussion. Och också att man noterar ner. Och det man noterade ner fördes vidare till beslutsfattarna.
Mm.
Så långt det nu gick.
Ja, nej, men jag kan ju förstå att det är sådär. De här olika kommundelarna, var de överens om... planering och så, eller vill de hitta på egna saker på vissa ställen? Och det brukar ju vara några sådana entusiaster på vissa ställen.
Alltså det är ju så här att det är ju väldigt mycket samma personer som kommer, de som är verkligen engagerade. Men det är ju bra att de kommer med också. Vi hade ju den här stora Haningehem-skandalen.
Det kommer jag ihåg.
Där politikerna hade klantat till sig ordentligt. Det var en hel del brottslighet inblandad i det hela också. Och då var politikerna helt nollställda, kommer jag ihåg. Och då drev vi ett projekt som heter Haninges framtid. Och då var vi och besökte olika kommundelar.
Mm.
Och då var det ju många som kom och var irriterade och förbannade. Va?
Jo, det var ju...
Och skällde på politikerna. Så det var ju inte många som vågade förkomma dit.
Nej, men man förde ju där i tidningen. Det var ju stort där. Det var ju prat om konkurs och allt möjligt. Om jag minns rätt där. Men som sagt, det blev ju bra sen. Det gick ju väldigt snabbt för Haninge att komma på fötter igen. Om jag kommer ihåg rätt.
Ja, men det var ju... Det var ju många som fick lida för det. Man avskedade ju en del folk också.
Ja.
Det var ju inget roligt alltså.
Nej, men ändå imponerande just det där. Och som sagt, jag som själv då jobbar lite med att försöka få folk att vara intresserade av samhällsfrågor, så tycker man det är viktigt att det är. Och kan man få tips? Och det har jag fått lite tips av den här utredningen jag har gjort, att som jag ändå kan ha användning av när jag jobbar i Tyresö kommun.
Ja. En hel del av de jobb jag gjorde där i Haninge och även på andra ställen gjorde jag såna här principskrifter och skrev vissa böcker om som har använts sen också.
Mm.
Och det har finansierats av byggforskningen och Riksbyggen, Kommunförbundet och sådana saker.
Ja, så du har verkligen haft lite nytta av din utbildning och allt vad du har haft och sen naturligtvis av livserfarenhet.
Men framförallt var det ju kul att göra någonting sånt.
Du har trivts med jobbet.
Ja, det har jag gjort.
Vad bra att du sa just det där, för annars tänkte jag fråga en annan sak när vi kommer så här långt. Att du har ju lite intressen i så här också i Tyresö på fritiden och sådär. Innan du säger det ska jag bara säga så att Anders är tillsammans med mig och några till, vi som håller på med tisdagsgruppen som kanske några av er lyssnare har hört på förut. Där vi en gång i veckan träffas och diskuterar aktuella samhällsfrågor. Och då är Anders en fantastisk bra deltagare, den som har både erfarenhet och naturligtvis synpunkter. Och det har vi väl allihopa i den här gruppen, men vi träffas som sagt kontinuerligt. Men då kanske jag tänkte fråga, har du några andra fritidsintressen? Är det,
det är friluftsliv.
Friluftsliv?
Ja, det kan man säga. Så. Mm. Alltså skogarna här i kring Tyresö är ju fantastiskt. Alltså, där har jag sprungit många... Jag har inte sprungit, jag springer inte. Nej. Men jag går. Jag har ju gått väldigt många mil i skogarna.
Mm.
Ja. Jag har en stuga i fjällen sedan 40 år. Tillsammans med en kompis.
Okay.
Han är död nu, men hans son har tagit över det. Så där har jag ju tillbringat väldigt
mycket. Kommer du upp till, jag har kommit upp varje år och några veckor och så.
Ja, men det är mitt andra hem nu.
Ja, det måste vara bra för själen då, att komma upp på sånt där. Ja. Och även, kan jag förstå, när man är ute i skogarna här och tittar på allt vad som växer. Vi har ju en fantastisk kommun och så vidare.
Det är väl det bästa med Tyresö kommun, tycker jag.
Om man ska fråga en sån här sak som det här med något politiskt engagemang så där, det kunde du väl inte ha när du jobbar i Haninge som planeringskille?
Nej, jag kan väl säga så här, min politiska bana började på det sättet att det var en kamrat som tog med mig till Folkpartiets ungdomsförbund eller något förening. Och första gången jag kom dit så vann jag en chokladask. Vi hade en tävling. Jag tyckte att Folkpartiet var ett fantastiskt parti alltså. Andra gången jag kom dit och pratade om politik. Och då förstod jag att jag inte var folkpartist.
Ja.
Sen har jag genom tiderna varit lite engagerad. Men under tiden som jag jobbade i Haninge och så, då var jag inte alls engagerad i politik. Det handlar om att vara verkligt neutral och objektiv. Ja. Om man ska ge råd till alla politiker i de besluten, då måste man vara jätteobjektiv. Alltså.
Ja, jag förstår det. Och det, men när du var lite aktiv så där, hur var du aktiv då? Var du aktiv i nämnder eller?
Ja, jag var suppleant i kommunstyrelsen faktiskt. En period.
Ja, vem var kommunstyrelsens ordförande då?
Ja, det var Gyllnert. Det var redan på 60-talet. Ja. Ja, en gammal man. Jag var naturligtvis yngst då. Va?
Ja. Har man sett Tyresö-spelen så vet man ju vem Gyllnert är.
Ja. Jag har träffat Gyllnert.
Ja. Ja, han var väl en mycket speciell person då.
Ja, jag lärde ju aldrig känna honom så där väldigt mycket. Det var ju på den tiden så var det ju de yngre som kom hit och flyttade hit var ju lite i opposition mot de här gamla, va?
Mm.
Men ja, så var det.
Har du sysslat med någon idrott eller så?
Nej, jag var scout och scoutledare när jag var grabb. Men jag hoppade höjdhopp hemma på gården. 1,65. Och då så, och jag är ju ganska stor, så min gymnastiklärare han skakade på huvudet och sa att du skulle ju vara diskuskastare. Så. Men jag hade ingen diskus. Nej. Men jag, däremot hade jag ett par pinnar som jag satt upp och så hoppade över det. Saxade. Så.
Nej, men
det var ingen framgång där.
1,65, då är du i alla fall med. Tillhörde du de där som hoppar högre än de flesta? Eller har hoppat högre än de flesta?
Ja, men det är därför jag skryter.
Men ja, men det ska man göra också. Jag tycker jag hoppar högre nu än vad jag gjorde när jag var liten. Men det är väl en annan historia.
Men du, en sak. Jag hoppade ut genom fönstret när jag gick i andra klass i skolan. Och fröken skulle ta mig och två killar till i örat. Va? Och när hon föste ut de andra ungarna som var nyfikna, då hoppade först den ena och sen den andra. Jag vet aldrig att jag hoppade. Jag bara kommer ihåg att jag landade på andra sidan.
Alltså, nej, det är
men jag fick B i ordning.
Nej, det var nog inte mer än rätt.
Nej.
Det här var ju otroligt trevligt att få prata med dig. Nu har det gått en halvtimme redan. Men någonting har jag glömt.
Ja, vadå?
Jag har inte gratulerat dig.
Ja, men det är imorgon jag fyller år.
Ja, du fyller imorgon, men jag säger att det är idag. För att
det, ja, du säger det.
Ja, den 7 maj sitter vi här, men den 8 maj så har du födelsedag.
Ja.
Och då vill jag gratta dig och tacka för ett jättetrevligt samtal. Det kommer ut i etern relativt snabbt. Jag ska lämna över det till min redaktör, den som fixar redigeringen, så att det kommer ut fort här. Har du en sista fråga då, i alla fall, har du någon musikintresse eller någon, om du skulle säga någon idol du har på musiksidan, om det är så att man ska få med någon trudelutt?
Det kan jag tyvärr inte bidra med. Han är aldrig med. Hemma i mitt hem när det var någon som sjöng någon aria, då sa pappa, stäng av den där kärringen som gal, sa han. Men när det var Avesta Forsösbrut eller Livet i Finnskogarna, då sa han, tyst, nu får ni lyssna här. Så du vet, jag har aldrig blivit någon riktig sån här klassisk musik eller något sånt.
Man behöver inte vara bra på allt, men huvudsaken är att man har det bra. Och jag önskar dig en trevlig sommar, Anders. Tack för samtalet.
Tack detsamma.
Tack.